Okej. Idag kommer jag predika om församlingen som Guds tempel. Så först vill jag börja med en översikt av vad tabernaklet var och vad templet var i Gamla testamentet. För det kommer hjälpa oss då. Så i Andra Moseboken kapitel 25 till 31 ger Gud Mose specifik och tydlig instruktioner om hela tabernaklet som var en förebild av templet. Kan vi ha den på skärmen? Bra. Det skulle ha, du ser den allra heligaste som är som en kvadrat. Fast tyvärr det är på engelska, men Holy of Holies är allra heligaste hade vi. Och den hade vi heligaste, Holy Place stod det på engelska. Och sen hade vi förgård. Så det var hur tabernaklet såg ut. Och Gud uppenbarade precis till Mose hur det skulle se ut. Hur tyget skulle vara, storleken, vilken typ av trä och metall Mose behöver använda och även vem Mose skulle ha som hantverkare. Och det här är så viktigt att hantverkaren som heter Bezalel är fylld av helig ande så att han kan klara uppdraget. Och det här är innan pingstdagen, det är innan helig ande kom till var och en som trodde på Jesus. I Gamla testamentet kom helig ande bara till särskild människa för särskild uppdrag. Men helig ande kom till hantverkaren som skulle laga tabernaklet. Det var så viktigt. Och tabernaklet var som ett tält. Och det visas hur Gud bor bland sitt folk i öken. Och det ger referens till Guds närvaro bland israeliterna. Gud förklarar även hur prästerna skulle göra sin tjänst inför Gud i tabernaklet. Till exempel hur de gör med brännoffer, med matoffer, med dryckoffer och djuroffer. Och hur överste prästen skulle göra innan han kunde gå in i det allra heligaste. Så man måste ge offer när man kommer in och sen en annan offer innan man kommer in till heligast. Och sen en gång om året skulle de gå in inför Guds ansikte, Guds närvaro. Men varför vill Gud att det här är så precis? Varför vill han att det är till en exakt storlek? Men det står så här i Hebreerbrevet, vers 5, att den överste prästen tjäna i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen. Så Gud visar sitt folk hur det är i himlen genom det här så att de är beredda när de kommer bo med honom sen. Så det här är viktigt att de förstår hur det är. Men då kommer vi till templet. Och det var kung David som ville bygga ett tempel. I första kronikboken 17. Han ville inte att Gud skulle bo i ett tält när David själv hade en palats. Men det såg ut detsamma, om vi kan ha det nästa bild. Det såg ut detsamma, så man hade ju allra heligaste och då det heligaste och då förgård. Det var detsamma. Men det här är intressant. Att det allra heligaste är som en kub. Då i Uppenbarelseboken beskrivs Johannes den heliga staden som kommer ner från himlen. Det är också samma storlek som en kub. Så det betyder att hela av himlen då blir det allra heligaste. Hela himlen blir platsen som vi kommer bo i med ingen gräns mellan oss och Gud. Wow, va? Det är ju någonting. Men först som jag vill säga var det var en behov av blod. Det var en behov av blod. Templet symboliserade platsen för Guds närvaro och det var viktigt att när man skulle komma in man skulle vara rentvättade. Så det var skåla i templet när man kunde tvätta händer och fötter. Men det var ännu mer viktigt att det var en behov av blod innan man kunde komma in i Guds närvaro. Och det står så här i Hebreerbrevet kapitel 9, vers 7. I det andra rummet går endast överste prästen in en gång om året och då aldrig utan blod som han bär fram för sina och för folkets oavsiktliga synder. Aldrig utan blod skrivs det i Hebreerbrevet. I början hade Adam och Eva öppenhet med Gud. De vandrade med honom. Men efter syndafallet kastade ut Gud dem av Edens lustgård. Gud kan inte bo bland syndare. Eller vi i våra synder kan inte leva med Gud. För Gud är helig. Gud är helig. Så om vi vill bo med Gud nu är det en stor behov av blod som kan betala priset för våra synder. Det står igen i kapitel 9 av Hebreerbrevet, vers 22, så här. Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Men det goda nyheten för oss är det som skrivs då i vers 12. Att Jesus gick en gång för alla i det allra heligaste. Inte med bockens och kalvars blod. Men med sitt eget blod. Och vann en evig återlösning. Jesus gick in en gång med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Det var en behov av blod. Men Jesus kom med det. Och nu har han betalat priset. För 15 år sedan hade jag och några fler konstnärer en utställning. Och det var på en kristet sommarläger. Och min väns installation handlade om templet. Och det var så här. Det var en liten, vad kan man säga, förrådsbord med en dataskärm i det. Och så snart som man kom in och stod på golvet kom det en droppe blod på skärmen. Och då om man tog en annan steg och en annan droppe blod. Och det låter lite eller hur? Men alla som tittade på den förstod vad det innebär att komma in i templet. Varje fotsteg var det en droppe blod. En annan fotsteg, en annan droppe blod. Och jag tror att de som besökte tabernaklet och templet i Gamla testamentet förstod bättre än oss att det var en hög kostnad att komma inför Gud efter syndafallet. För gång efter gång offrade överste prästen kalvar och bockar år efter år. Hur mycket blod var det på altaret? Tänk på hur det såg ut. Tänk hur det luktade. Tänk hur det var att komma in och se det. Men även så här mycket kunde inte alls betala för våra synder. Det var inte tillräckligt. Men goda nyheter, vers 28 av kapitel 9. Kristus blod är tillräckligt. Så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. En gång för att bära många synder. Det är inte att vi behöver vara rentvättade så att vi kan komma in i en byggnad. Det är inte alls vad det handlar om. Det är en ännu högre krav. Innan vi kan komma in för Guds ansikte behöver vi vara rentvättade och förlåtna. Hur är det i våra hjärtan? Tar vi det på allvar att Jesus betalade priset med sitt eget blod? Tar vi det på allvar? Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse, står det. Men i tro på Jesus kommer glädje, det kommer frihet. Vi har en säker framtid. Vi har nåd. Vi har en massa gott. Men det är ingen lek. Det är ingen lek. Jesus dog så vi kunde komma in. Precis som det var att överste prästen kunde inte komma in utan med en offer, så kan vi inte gå in inför Guds ansikte utan att Jesus Kristus gav sitt liv för oss. Och det här är en lite intressant grej. Överste prästen gick in i det allra heligaste med en rep runt hans fotled. Ifall han gjorde fel och skulle dö, och då skulle den dra ut honom. Va? Det var inte... det var viktigt att det var rätt. Förstår ni? Det vill jag förmedla. Det var viktigt att det var rätt. Men nu har Jesus gjort rätt för oss. Så det var en behov av blod. Men då kommer vi till den i Efesierbrevet som Monica läst för oss, kapitel 2. Vi växer upp till ett heligt tempel. I Markus evangeliet står det så här: men Jesus ropade med hög röst och gav upp anden. Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ändå ner. Så skriver Markus när Jesus dör på korset. Vägen till Gud är öppen. Det är öppen nu. Det här är verkligheten som vi nu alla lever i. Tack Gud för den som verkligheten. Templet i Gamla testamentet betyder att var Guds närvaro var. Men nu är Guds närvaro i oss som tror på Jesus genom helig ande. Vilket privilegium! Gud bor i mig. Gud bor i dig. Då har jag obegränsade möjligheter. Om jag vill. Om jag vill. Det finns ingen gräns längre mellan oss och Gud. Ingen gräns längre mellan mig och Gud. Mellan dig och Gud. Om vi har bjudit in Jesus i våra liv. Men få heligande frihet inom mig och inom dig att växa sina frukter och gåva. Får han det? Få heligande frihet inom mig och inom dig att besigna de som är runt omkring. Hur stor är Gud? Ger vi honom tillräckligt utrymme i våra liv, i våra språk, i vad vi gör? Gör vi det? Jag som en människa är Guds tempel, som det står i första Korintierbrevet kapitel 6. Men här i Efesierbrevet står det att vi tillsammans som en församling är också Guds tempel. Som Monica läst här i Efesierbrevet, jag ska bara läsa några verser en gång till. 21 och 22. Genom honom, det är Kristus, fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Jag tycker att det är intressant att hela byggnaden växer upp till ett heligt tempel. Wayne Grudem, som är en bibellärare, han skriver här att Paulus använder två metafor samtidigt. Att på ett sätt är det metafor av en byggnad och av ett kropp som växer upp, som blir mogen. Att vara Guds tempel tillsammans som en församling är en hög och värdefull kallelse. Vi växer upp till helighet genom att vi är mogna tillsammans. Tillsammans i Kristus med heliga andens enhet skulle vi alla här vara den plats där Gud är. Men hör vi sa i början, Gud är helig. Han kan inte bo bland syndare. Det var en behov av blod så att vi kunde ha det här. Så det är värt mycket. Hur kan vi här idag tillsammans som en församling bära Guds helighet? Hur kan vi som en församling växa upp i det? Hur kan vi göra det? Vi växer till mognad som individer och tillsammans. Så att vi tillsammans kunde vara en plats var Gud kunde bo. Så att allt som händer i församlingen är präglat av Guds kultur. Vi pratar mycket om Guds rike och om förnyelsekultur. På jorden som det är i himlen bad vi alla i början av Guds tjänst idag. Det här är inte någonting för särskilt kristna och särskilt församlingar. Det här är vanligt liv. Det här är som det skulle vara för alla. Men vi har inte ens något vanligt kristet liv i västernvärlden. För det är så mycket annat som står i vägen. Och det är inte ofta att förnyelse går längre än en generation, som Adrian sa förra veckan. Förnyelse skulle vara vanligt liv som fortsätter generation efter generation. Men hur påverkar det världen om vi blir som vi är, ett heligt tempel tillsammans? Hur skulle det påverka världen? Det är så här som Paulus skriver i kapitel 3 av Efesierbrevet, vers 10 och 11. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göra känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen, står det. Genom oss, tillsammans. Det är en hög krav. Men med Gud är allting möjligt. Vi sjöng tillsammans idag i majestät att varje knä kommer böja inför Gud. När Jesus kommer tillbaka, alla kommer se vem han är. Men vi som församling, som Guds tempel, har en uppdrag att visa det nu. Så de blir inte chockade. Så att de är beredda. Folk behöver fatta nu vem Gud är som kommer tillbaka. Det är vårt uppdrag. Därför är det viktigt att vi växer upp till helighet. Att vi växer upp till vem Gud är i oss. Så alla är beredda att böja knä framför Jesus. Inte bara oss som sitter här. Vi kan inte hålla det. Tänk på dem som har inte ens träffat Jesus. De behöver vara beredda att böja knä då. Därför behöver vi växa upp. Snälla Gud, hjälp oss. Det är mycket jobb. Men med Gud är allting möjligt. Med Gud är allting möjligt. Det här är så viktigt att vi visar vem Gud är i sin verklighet. Som helig i hur vi är med varandra. För annars världen kommer att sakna någonting. Och då letar de efter det någon annanstans. Och då ser vi redan, eller hur? Vi ser det genom alla andra som folk gör här i Motala som de är fångade av. Vi vill inte det. Vi vill inte det. Tredje punkt. Var rädd om församlingen som ett tempel. Är min tredje punkt. Var rädd om församlingen. Som ett tempel. Paulus skriver så här. Om vi är Guds tempel tillsammans är det viktigt att ingen av oss fördärvar det. Jag ska läsa första Korinthierbrevet kapitel 3, vers 16. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Till Guds tempel är heligt och det templet är ni. Paulus skriver med starka ord här. Så det var i Korinth när han skrev brevet. Det var många olika grupper som ville följa efter sin egen ledare. Det var många som sa Paulus är bäst eller Apollos är bäst eller någon annan är bäst. Men det förstörde andens enhet och det förstörde bilden av Guds helighet. För det spelar ingen roll vem planterar frön av Guds ord. Bara att de är planterade av någon. Så för oss här i Motala, det är inte viktigt vem kommer fram med evangelium till folk. Bara att folk kommer fram med det. Det är inte viktigt att det är Christer eller Bernt eller Mika eller Kalle eller Arjun eller jag eller ni. Det är inte viktigt utan att det är någon som gör det. Eller hur? Så vi behöver inte säga det måste vara så här, det måste vara så här. Utan att det görs. Det är viktigaste. Paulus skrev tidigare i kapitlet i vers 2 och 3 så här. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte heller, eftersom ni fortfarande är köttsliga. Så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte köttsliga och lever som alla andra. Så skriver Paulus. Vi växer upp till ett heligt tempel. Vi vill inte stanna kvar som bebisar på det sättet. Vi har blivit Guds tempel för att Jesus gav sitt blod. Då behöver vi komma vidare som en församling och lämna bort allt som står i vägen. Som avund och strid som Paulus hade som problem i Korint. Hur mycket är det värd till oss? Hur mycket är det värd? Hur mycket är det här förnyelsekultur som vi vill växa in i när mer och mer folk kommer till Jesus och mer folk kommer närmare till Gud? Hur mycket vill vi bevara det? Men det är inte så att vi strävar upp till helighet som vi klättrar upp en stege. Utan att Gud i sin helighet kommer in. Gud i sin kärlek kommer in som en kudde. Och då är vi högre. Då är vi högre och närmare Gud. Jag försöker visa hur det är. Med Guds kultur. Vi får se om det går. Så. Här kommer Guds helighet. Och kärlek. Här kommer Guds närvaro in i en församling. Och då, här är vi ännu högre, va? Vi står på det. Vi är in i det. Men tänk om avund och strid skulle komma in. Oj. Men då ska vi igen bjuda in Gud. Vi bjuder in Guds kärlek. Vi förmedlar det till varandra. Och plötsligt blir någon arg och säger någonting som är inte så snäll. Oj. Förstår ni? Ja, det är lite roligt men ni förstår. Det är så viktigt att vi bevarar det här. Att vi bevarar det här. Eller hur? Det var blod som utgivits. Det var blod. Ja, vi lämnar bort bråk och bitterhet och öppnar upp mig till Guds helighet. Och bevara Guds helighet. Jag vill göra det. Jag vill bevara andens enhet. Vill ni vara med? Vi alla har en viktig roll i det. I hur vi gör och vad vi säger. Hur vi bemöter varandra. När saker och ting går fel och inte hur vi hade tänkt. Då behöver vi först och främst behöva bevara Guds helighet. Och andens enhet. Det är mer viktigt än vad jag vill. mycket mer viktig. Men vi gör det utav tacksamhet för den stora offer av Jesus. Vi behöver inte sträva. Hans kärlek kommer in och ger oss kraft. Då ber jag er, om ni har kommit här idag med strid, med en sår, med bitterhet, att ni verkligen lämnar bort det och tar Guds kärlek istället. För annars världen kommer fatta någonting. Först älskar vi varandra, herrarna, då visar vi kärleken till dem som är ute. Steg ett är att vi älskar varandra här, genom allt. Vi behöver klara steg ett innan steg två, förstår ni? Hur ska vi sammanfatta det här? Så här, vi tittar på vad det står i Hebreerbrevet kapitel 10. Det här finns bra sammanfattning. Om vi som en församling är ett tempel, Guds tempel, så är Jesus överste prästen nu. Så är det honom som går in för oss. Och då i kraft av Jesu blod kan vi gå in frimodigt med trosvishet. Då kan vi gå in nu. Ingen gräns längre. Då kan vi komma närmare. Kan jag komma närmare? Kan vi komma närmare? Vi alla kan hålla fast med hoppets bekännelse. Men hur gör vi tillsammans? Hur ser det ut om vi är ett tempel? Det står så här. Vers 24 och 25. Hebreerbrevet kapitel 10. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana, utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Två gånger skrivs det att vi uppmuntrar varandra. Först uppmuntrar vi varandra till kärlek och goda gärningar. Och det betyder att vi hjälper varandra växa tillsammans som vi skulle. Vi hjälper varandra växa i kärlek som vänner, som familj, som de som förlåter snabbt och är generösa. Det står att vi träffar tillsammans och uppmuntra varandra som vi gör idag på en gudstjänst. Så att vi inte ger upp, så att vi inte glömmer bort hoppet som vi alla har i Kristus. Särskilt om det finns att livet blir svårt för dig, kan någon annan komma in och säga, men hej, Jesus finns, jag kan hjälpa dig, se att hoppet finns nu. Det kan vi göra. Eller om vi känner att vi börjar kompromissa vad vi gör, så kan folk komma in och hjälpa oss. Det gör vi. Vi hjälper varandra växa i kärlek. Men jag började med det här att templet är en skugga av den himmelska världen. Därför är det inte viktigt med en byggnad. För en byggnad är tillfälligt. Utan att det är evigheten med Gud som vi ser fram emot. Evigheten med Gud. Och så offret på altaret är inte längre en djur, det är oss, det är våra liv. Det är skillnad. Så det är min vilja som jag behöver offra till Gud. Så att jag är överlåten. Så att jag får växa, så vi får växa. Vi kommer alla bo in i det allra heligaste uppe i himlen då. Men kan vi inte börja nu? På jorden som det är i himlen. Kan vi inte börja nu vara en plats som prioriterar tillbedjan, som prioriterar Guds närvaro, som prioriterar Guds kultur, som är präglad av kärlek, riktig kärlek, förnyelsekultur, tid inför Guds ansikte. Det här är den höga kallelse som vi behöver växa upp till, för vi kommer göra det i evigheten. Så vi kan bara ta steg och steg och steg närmare nu tillsammans. Det är vad det innebär att vara Guds tempel. Steg närmare i helighet, steg närmare i kärlek. Rena hjärta, tillbedjan, andens enhet, fullkomlig kärlek. Vi börjar inte från världen. Vi börjar från Guds bild. Vi börjar inte här. Vi börjar här. Och Gud kommer in i sin ande. Lyft upp oss till vem vi har kallat för att vara. Ska vi alla stå upp? Jag ber lovsångsteamet att komma fram. Jag vill att vi tar en stund. Gör som känns bekvämt för dig, men kanske du vill blunda och stå så här, öppna upp, säg till Gud och ge heligande utrymme i dig nu som respons till det här. Jag ber att teamet bara spelar lite lugnt. Vi ska be tillsammans. Hur ska vi leva tillsammans som en helig tempel? Vad är det som står i vägen just nu? I hur vi är med varandra? I mig, i dig? Vad är det? Vad behöver vi göra nu för att ta det på allvar? För att säga tack Jesus för ditt blod. Jag vill verkligen tacka dig och vara vis med hur jag lever mitt liv nu. För att du dog. Gud, jag vill vara vis med hur jag är med någon annan. För att du dog så vi kunde vara vänner nu. Jag ber er igen nu, om ni har kommit med någonting som inte känns bra just nu, lämna det inför korset. Lämna det. Du behöver inte ta det längre. Låt Guds ande komma in och hela såren. Och visa dig en ny väg i hur vi kan upprätta vänskap med varandra. Upprätta enhet. Upprätta kärlek. Upprätta hur vi använder ord och tankar. För kraven är hög. Men jag vill inte be att ni gör någonting som jag inte gör. Och jag verkligen behöver lämna bort stolthet idag. Och det ska jag göra. För det är inget bra. Och det bara står i vägen. Så om ni har någonting som står i vägen. Det kanske är oförlåtelse. Det kanske är stolthet. Eller bitterhet. Eller vad det är. Ta en stund nu och bara lämna det. Då kommer vi in ännu mer av Guds kärlek. Jag lovar det. Jag vill att vi bara pratar med Gud bara en om vad vi behöver göra nu och om vad vi behöver hjälp med.